Varmt välkomna till podcasten E-commerce Hackers. Här samtalar två branschens hetaste profiler, Jorge Castro och Fedja Porrobic, inom digital marknadsföring.
Så, då är vi tillbaka, Jorge. Så kul att ses igen då.
Ja, verkligen. Det är superkul. Det är ju sol ute, äntligen.
Äntligen. Och nu när det är så här varmt så tänkte jag, låt oss sätta oss i studion och podda lite.
Ja, i värmen.
I värmen. Nej, men skämt åsido. Idag så ska vi prata om TA-content och hur man växer på e-handeln med hjälp av, berätta.
Ja, TA-content är egentligen en förkortning som jag har lagt, som jag döper om från Topical Authority. Och det finns ju en slags patent som Google har skickat in som är ganska intressant att prata om. Dels hur de kommer att försöka förstå innehåll och sen hur man genom att ha ett ämne och täcka hela den fielden får ökad auktoritet hos Google.
Men Google skickar in hundratals patentansökningar hela tiden. Varför är det här viktigt?
Det här är viktigt för att nu är det så här. Om du har ett ämne som du skriver om, till exempel skor, då vill du täcka hela ämnet om skor. För att Google, när de kravlar din sajt, så ska de förstå att okej, den här snubben skriver om skor, han täcker alla clusters. Så då hamnar du i deras filter där det är så här, Fedja skriver om skor, hans specialitet är skor, folk hittar allt om skor här. Okej, då så får du någonting som är topical authority.
Okej, så typ när du säger allt om skor, pratar vi då om skosnören, skosulor?
Hur du tvättar skor, hur man får bort lukt från skor, vilka skor man ska välja på en varm sommardag. Alla möjliga longtails. Och det är det som är så intressant med just Topical Authority. För att du kan ju gräva fram hur mycket longtails som helst. Ja. Och tittar man på sådana som gör det bra, så finns det ofta de här stora sajterna där de har ett ämne, ett sökord, och sen så har de många olika guider relaterade till det. För att när Google kravlar din sajt så kommer de i steg ett gå in och titta. Okej, den här sidan handlar om det här. Nummer två, vilken topic skriver den här sidan om? Okej, de är specialiserade på skor och vice versa. Nummer tre, då gör de ju en bedömning. Hur interagerar användarna idag med det här innehållet? Har du hög bounce rate? Svarar du ditt innehåll på människors interaktion? Då kommer du skicka bra signaler. Så genom att göra så här så kommer du att täcka dels ditt ämne och du kommer ju äga serpen.
Okej, men vi tar ett exempel då. Ett verkligt exempel som är, jag tror att Zalando är rätt duktiga på skor. De har säkert hundratals sidor som rankar på olika typer av fraser om just skor. Vi tar Zalando som exempel. Är de duktiga på TA-content?
De är jättebra på det. Men sen är ju Zalando ett sånt där bolag som skriver dem skor 1, så kommer de ju ranka på det oavsett. För de har ju någonting som är domain authority. De är ju väldigt starka. Men om du tar nyare bolag som lanserar på webben. Vi kan ta ett riktigt exempel med Claes Fixare, där vi gjorde exemplet om topical authority. Och det är därför det uppmärksammas i ett inlägg på e-handel.se bland annat. Att man har förstärkt den digitala resan. Eller jag tror det var Finanstid som skrev om det. Och tanken där är ju att man har utnyttjat Topical Authority för att få väldigt många sökfraser, helst långa sökfraser, för att stärka de mindre sidorna. Så det som händer är att speciellt, det här gäller väldigt bra för nya sidor som ännu inte har fått det här stämpeln hos Google. Det är att täck ämnet brett, sikta på mycket content, mycket innehåll, och som fokus, lägg alltid sökintentionen först.
Men är det bättre då att sätta mycket innehåll före kvalitativt innehåll, eller ska man ha någon mix av båda?
Jag skulle säga sätta en mix av båda. Kvalitet går ju alltid före. Men för att få topical authority så ska du ju eftersöka att täcka alla ämnen, och du ska ju göra det väldigt bra.
Hur gör man det här när man inte har resurser?
Egentligen finns det två sätt. Antingen fortsätter du att skriva själv om du inte har resurserna. Har du resurser så är det bättre att anlita en contentbyrå som skriver det här åt dig. Eller din lokala marknadsteam eller den du nu jobbar med som ska täcka de ämnena. Men man behöver också veta hur du gör det. För att du kan inte bara sätta dig och skriva på tomma händer, utan du behöver ju först ha en sökordsanalys bakom vilket topic skrivs det om och vilka långa sökfraser existerar, så att man besvarar den intentionen. Sen behöver man också göra en kortare analys, att du tittar på, okej, de som söker den här långtillsöken, vilka topp tre rankar? Då brukar man ofta se ganska snabbt hur Google har tolkat intentionen bakom. Så det blir väldigt enkelt, bara steal with pride skulle jag säga.
Ja, men det är skitbra. Så att jag tar den här sökordsanalysen av dig. Sen går jag till någon byrå som ska hjälpa mig med massor av content. Det låter ändå hyfsat dyrt. Vad kan content kosta? Jag vet att du är duktig på att göra mycket för väldigt lite pengar. Så.
Ja, absolut. Alltså, jag brukar vara väldigt rak med mina kunder. Ofta så är det så att vi vill ha någon som specialiserar sig på det här och bara skriver i en månadstid. Ja, men då kan jag sätta Sebbe på det. Men ibland är det någon som vill ha jättemycket texter på en gång. Då finns det ju olika företag som säljer content. Men man kan säga så här, 100 inlägg som är bra, det kan väl landa på runt en 30 000 kronor ungefär.
Så 300 spänn ish inlägget.
Ungefär, ja. Och det är ju rätt standardpriser idag.
Och det är, när man redan har gjort den här sökordsanalysen och har bra koll, då är, eller, för den är ju den grundläggande för att man ska ens veta vad man ska skriva om.
Ja, absolut. För att man vill ju ändå jobba databaserat så att man tar fram innehåll utifrån vad folk söker. Men det intressanta är att många bolag gör inte det här. Många bolag är så här, nej men vår fokus är skor och då ska vi bara ha en sida om skor. De tänker ju inte på att bak i huvudet, alltså om man ska aktivera hjärnan på de kunder som kommer in, potentiella kunder, då vill man ju ändå fånga upp dem med kanske, ja men hur tar jag bort lukt från skorna, eller hur knyter jag skorna på ett snyggt sätt, hur gör jag tråden? Att man försöker kolla alla de här långtidssök, för att dels fångar upp gratis organisk trafik som du sen får till sidan, och det i sin tur är ju, ja men lite som en, du showar ju webbplatsen då.
Det är klart, och det är alltid viktigt att få gratis organisk trafik, speciellt när den är så relevant som de orden som man ändå söker på. För det kan man ju sen retargeta alla paid-plattformar. Jag tror inte folk tänker på det.
Nej, precis. Och en annan grej också som är ganska intressant när man väl har satt upp det här, att man ser ju att det kommer in väldigt mycket trafik. Men sen så gör ju många fel att de inte väger in konvertering i efterhand. Och då är ju nästa steg att titta, vad gör folk med den här trafiken? Då vill man ju typ installera Hotjar kanske för att titta att ja, men många klickar i mitten, många scrollar ner till hälften av sidan. Då kan man ju snabbt säga att ja, men vi kanske ska sätta en stor sökfunktion i mitten av sidan bara för att få dem att göra någonting. Eller vi kanske ska flytta svaret längre upp. Så att det är ju steg två. Steg tre skulle jag säga att synka ihop det med din paid-byrå. För att man vill ju inte betala för att få long tails, utan man vill ju gärna ha de här money keywords. Och då kan ju paid-byrån exkludera kanske på ads att man inte betalar för hur knyter man skor. Mm-hmm. Utan att man kanske betalar för billiga skor eller bästa skon eller vad det nu kan vara.
Just det.
Och det är någonting man kan ställa in i inställningen på AdWords, så kallade negativa sökord. Eller man kan ju sätta söksträngen också. Man kan ju sätta allt som kommer efter blogg eller articles eller vad det nu heter, den pathen man har. Det ska Google följa och inte ta med i annonserna.
Nej, men det är skitbra. Ge oss egentligen tre tips på hur man skriver en bra artikel för att ranka högt i den här TA-content.
Besvara sökintentionen så högt upp som möjligt.
Men vad är sökintention? Förklara.
Det vill säga, om någon skriver hur knyter jag skor, då går du in på Google och tittar sökintentionen. Om det är så att topp tre visar en video och båda är så här knyter du skorna, tre bästa tips. Då vill man ju ändå besvara det på ett liknande sätt. Så att man inte går in och skriver artikeln utan att ha gjort den här sökintentionskollen. Och bara skriver en lång artikel på 500-600 ord om hur du knyter eller hur man gjorde förr och så vidare. För då skriver du utifrån noll data, så du har liksom noll koll. Det är bättre att skriva utifrån vad man vet fungerar. För Google har ju obviously av någon anledning premierat de här tre sidorna. Så då vet man att de gör ju rätt. Så det är egentligen rätt så logiskt. Men många tänker ju inte på det.
Men det är ändå bra sagt. Okej, sökintention vad folk egentligen är ute efter.
Ja, precis. Och nummer två, jag skulle säga i content, det är alltid bra att ha bilder. Dels egna bilder, så skippa anslagsbilder. Jag nämnde det i den tidigare avsnitt om SEO. Men jag nämner det igen för det är väldigt viktigt. Det gäller även TA-content som egentligen är topical authority. Det är ju att vi som skriver innehållet ska ändå försöka illustrera på något sätt svaret i form av bilden. Om det nu är ögonfransar så ska det vara en bild på ögonfransar eller kanske någon som håller en ögonfrans nära ögat. För Google har ju en lens där de förstår bilden. Så att det är liksom tips nummer två skulle jag säga.
Ja, men det är ett jättebra tips. Vad skulle du säga är viktigare då? Bild eller video? Eller ska man försöka ha båda?
Jag skulle säga försöka ha båda, men idag har det blivit att video är ju den nya kungen. I alla fall organiskt sett, för att det får ju folk att stanna på sidan längre och klicka.
Just det. Och när man stannar på sidan längre, det har ju blivit någon typ av rankingfaktor.
Ja, absolut. Time on page. Så det vill man ju ha kvar. En annan grej också när man väl skriver innehåll, att man gör sökordsanalysen givetvis. Men steg två, att du mäter vad folk gör på sidan. För att många tappar det här mätningen. Många säger okej, nu rankar vi plats 4 eller nu är vi 5. Och så glömmer de bort det. Det som händer sen är att när dina konkurrenter börjar göra samma sak och de kanske svarar på intentionen bättre, då kommer du ju tappa. Så en annan grej att mäta kraften av SEO, du kan använda ett verktyg som SEMrush där du till exempel mappar upp, du plussar alla sökord i verktyget. Så då kan du också följa upp dem och så kan du även se historiskt sett hur de har rankat när de kom till och om det liksom svajar lite. Och det är ganska intressant data för oss som jobbar med SEO, för då kan vi ju snabbt gå in och titta. Ja men vänta nu, vi rankade ju 2, varför är vi plats 5 nu? Och så väntar man kanske en vecka och tittar och man har den här paniken som alla som jobbar med SEO får. Ja men du vet, man får lite ont i magen och börjar göra sin undersökning. Och sen så går man tillbaka till SERPen och tittar. Ja men vänta nu, det är ju 2 stycken som har uppdaterat sitt innehåll. De kanske har lagt upp en bracket så att deras CTR har blivit högre. Det kanske är 12 sätt att knyta skorna istället för 3. Och då får man gå in och titta, oj nu har de fyllt i innehållet här. Vi kanske behöver uppdatera vårat innehåll. Så det är någonting jag skulle sagt att man bör ha med sig.
Det är bra handfast tips. Men vi går tillbaka då. Vi har sökintention, bild/video och ett sista tips för hur man skriver jäkligt bra content för att ranka högt.
Ja, jag skulle säga använd känslor, för vi människor, vi triggas av känslor. Känslor är alltid bra och gärna så här case studies eller andra har gjort så här. Men gärna emotionella känslor ska man ju ha när man skriver, tycker jag. För att om du läser en story eller om du läser någon text som inte har känslor inblandat, då blir det väldigt kallt. Så oftast när man är ute efter någon som vi tar knyta skorna som exempel, då, ett lite löjligt exempel, då vill man ju ändå se så här, okej. Personen som har knyttat skorna är en riktig person. Han kanske håller i skorna och visar hur han gör det. För förstår vad jag vill komma till? Att det är lite mer känslor, att det inte är så kallt. Kanske bara bild på ett par skor och skosnöre bredvid.
Så blanda in egentligen människor i någon typ av storyformat.
Ja, story är jätteviktigt. Och det är det även i paid. Du är ju expert på till exempel paid storytelling. Så att...
Nej men så storytelling i content, om vi tar det här knyta skor, så här knyter jag skorna som gjorde att jag vann en guldmedalj.
Ja, absolut, för människor gillar ju sånt. Och det är så det är, till exempel, så här får du 6-pack på 3 månader. Och så ser man någon där, själv sitter man och äter McDonald's. Nej men du vet, man vill ju liksom få den här inspirationen, den här känslan bakom.
Ja, det har man varit. Ja. 6-pack. 3 månader.
Ja, men den är svår. Men sen också med topical authority att det har ju funnits i många år, så det är inte någonting som är nytt, men det är väldigt få som anammar det. Sen har jag sett att det är fler och fler som börjar göra det i Sverige. Och då är det ju egentligen, ja, konkurrensen blir ju hårdare och hårdare. Men sen steg 2 när man har topical authority, det vill säga när du har börjat täcka alla fields som finns inom ditt sökord, då kommer ju Google automatiskt premiera dig inom det här klustret. Alltså du täcker allt innehåll inom det här ämnet. Och har du gjort det bra, så kommer ju också det att skicka användarsignaler till Google att men hit kommer folk för att hitta allt inom det här ämnet. Det blir liksom Wikipedian inom det här. Så det man inte får glömma när man väl sitter och gör det här, det är att internlänka. För många glömmer bort internal linking och det är så jävla viktigt. Ursäkta att jag svär, men det är så otroligt viktigt och det är så många som missar det. Jag ser det på väldigt stora bolag också, att man inte sätter in det. För om du tänker dig en pyramid med massa länkar, så vill du gärna vända upp pyramiden upp och ner så att du sätter alla longtail-länkar ut mot dina shorttail, det vill säga mot dina money keywords, så att du stärker dina huvudsidor. Och det kan vara till exempel sidan för skor eller sidan för Nike-skor, att alla länkar som man har pekar mot de här viktiga köpsidorna. För det skickar ytterligare en signal till Google där de förstår, okej, nu när jag är inne här så pekar ju alla länkar mot de här, då måste det här vara väldigt viktigt. Och då hamnar det i någon slags premiumdel. Det är därför man oftast har de viktigaste sidorna i menyn. Och därför många andra SEO:are pratar om menyn som är dåliga, det vill säga att du har en meny och sen under det har du submeny och sen har du submeny, så här gigantiska menyer. Jag skulle säga att det är inte så bra för SEO. Sen ser det väldigt snyggt ut. Och det är ju som allt annat, UX och SEO kan ju oftast bråka och det är ett problem som jag fightas med det dagligen.
UX och konvertering kan också bråka, UX och allt kan bråka.
Har du något roligt exempel?
Ja, massor egentligen. När jag satt med det här för bara några dagar sedan, precis här mitt i sommaren, och så skulle man gå in på ett företag som säljer hörlurar. Vanliga TVS-hörlurar. Och byrån som hade designat det här hade gjort det så snyggt. Alltså fancy, stora bilder som laddar skitsegt. Ursäkta det, men... Och väldigt lite beskrivande text, spöksknappar och allt. Så att man såg ju direkt att det här konverterar ju väldigt, väldigt dåligt.
Mm.
En stor video längst upp, stora bilder, allting bara segar ner sajten.
Aj.
Och... Nej, men den konverteringsgraden var ju i botten. Och för det här, det var ju ändå en auktoritet i sin bransch. Så att jag tänkte att det här kommer ju vara ett rätt enkelt jobb att bara fixa till några små saker. Bara ta bort de här tungladdande bilderna och videosarna och skräddarsy en bättre säljande text.
Mm.
Och väva in lite mer det vi pratar om, storytelling i contentet. Så att man blir någon typ av auktoritet som man ändå är.
Mm.
Och sen ökade konverteringsgraden markant, alltså från dag ett till dag två. Det var nästan ofattbar ökning.
Ja, det är fantastiskt.
Så att det här med att UX krockar med mycket, ja det gör det, men man får ändå tänka att UX, alltså användargränssnittet, är subjektivt, eller vad jag tycker är snyggt, vad du tycker är snyggt, vad allmän ute i samhället tycker är snyggt eller vad andra länder tycker är snyggt är helt subjektivt.
Mm.
Så bara för att en designbyrå som sitter på Övre Östermalm tycker någonting är stilrent och stekigt och snyggt betyder inte att vi alla människor som surfar in på den sajten tycker det är snyggt.
Mm. Ja, jag håller helt med dig, och det där är någonting som kan irritera mig ibland när man kommer med nya case. Då ser man ju att företaget i fråga har en designbyrå som vill att saker ska vara på ett visst sätt, och sen så har vi SEO som måste vara på ett sätt.
Mm.
För att det, i slutändan är det så här, vill du vinna designpriset eller vill du sälja mer?
Ja.
Du vill ju in till, du vill ha besökarna. Givetvis kan man ju ha design i fokus, men ibland händer det att de vill ha en GIF som är väldigt tungladdad på en sida, som inte fyller någon funktion, utan det ser väldigt snyggt ut. Eller kanske någon banner som rör sig. Och det är sånt där som kan irritera mig, men ja, vissa grejer får du leva med, för att det är ju så det är tyvärr. Och det är ett sånt där stort problem man har. Ibland som SEO-expert så får man ju visa, vi kan ta exempel med TA Content då, att ja, men vi behöver ha det här för att era konkurrenter tecknar de här ämnena och vi skriver väldigt lite om det här. Och ni ser ju också att de som skriver väldigt mycket, de tenderar ju att ranka högre.
Mm.
Och så får man visa och lite grafer och lite data på det. Då får man ju sälja in det, men sen så finns det alltid någon på de här större bolagen som säger nej, men det där behövs inte riktigt, eller vi känner att det kommer lite ifrån ämnet. Och det är lite fel sätt att tänka på, för att man kan inte bara skriva skor och vilja ranka på skor, utan du behöver ju ha lite guider, lite information som får folk att klicka runt, lite inspiration. Sånt är ju väldigt viktigt. Och många missar det, så jag tycker så här, det man ska ta med sig i dagens avsnitt som rekommendation är att våga skriva mera, och skriv gärna för att täcka de här topical cluster, det vill säga gör en analys, titta, täcker vi alla ämnen, syns vi bredare än bara det här ordet, gör ni inte det så ta tag i det.
Och det är egentligen det som är det viktiga från det avsnittet, ta tag i det.
Mm.
Alltså verkligen skriv mycket content så att man täcker sitt ämne, så att man ses som experten i ämnet. Det är väl då man slår de här stora sajterna på just det specifika ämnet.
Ja, absolut. Det blir lite den här David mot Goliat-effekten. Och gör man det bra så kommer man ju öka. Jag ser till exempel med en som jag har jobbat med skor. Eller jag jobbar med, men jag kan inte dra namnet. Då vet jag ju att de har gjort det väldigt bra. Väldigt, väldigt bra.
Och jag läste om ett annat exempel här för någon månad sedan här på ehandel.se att du hade hjälpt ett annat företag inom bilindustrin ranka väldigt högt.
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Men berätta lite något om det caset.
Ja, men det kan jag göra, absolut. Jag får inte säga namnet, men det är en väldigt stort bolag, omsatt över 200 miljoner. Men där var det ganska roligt, för att till en början med var det no index. Så när det väl indexerades så fanns det ju typ så här 1 miljon URL:er.
Mm.
Nummer ett. Nummer två är ju sen att när du inte har jobbat med teknisk SEO på en så stor e-handel så uppstår det ju väldigt stora problem, för att man kanske indexerar felaktiga typer, man har inte regler som gör att saker indexeras rätt, man kanske har 7 olika landningssidor som targar samma ord. Ja, men det är liksom alltid pannkaka. Då behöver man samla allting återigen i den här lilla tratten, kan man säga, och filtrera var det är vi ska indexera. Så om du har en sitemap som en kund kan se väldigt stolt, så ja, men vi har över 700 000 länkar på 5 olika sites. Jag drar bara ett dumt exempel. Mm. Men, och då är det så, aha, okej, okay, men varför? Vi har ju valt att sätta no index på produkter för att det är ingen som googlar la 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 la, utan folk skriver ju till exempel direkta sökordet. Ja, men jag är ute efter Canada Goose jacka exempelvis. Eller jag är ute efter Louis Vuitton. Då, och om vi ser då datan att ingen söker Louis Vuitton glasses tree size M eller vad det nu kan vara. Ja, men bättre att sätta en kanonis till huvudsökordet.
Så det var det ni gjorde. Ni satte många canonicals. Ni rensade upp sitekartan.
Väldigt mycket, och då ser man ju att det exploderar. Så att sånt är ju roligt att se.
Och det var ändå ganska små saker som gjorde stor effekt.
Ja, ja, absolut. Och det, oftast är det ju så att du behöver ha de här mindre. För det svåraste idag när man anställer SEO in-house, det är just den här SEO-typen som kan den tekniska SEO:n. Om jag refererar till någon duktig, vi kan ta Henrik till exempel, han är väldigt bra. Där är, jag sa någonting bra för att dra en liten anekdot, att SEO, folk växer inte på träd. Och det är sant. Det är väldigt svårt. Det finns 100 000 pers där ute. Alla säger att de kan SEO, och alla är experter, alla kan allting. Men det finns ju ingen proof of concept bakom.
Sant.
Så att det är viktigt att man, när du väl ska jobba med någon, väl någon som har ett proof of concept bakom. Det vill säga att det är den här personen rör, det växer.
De har gjort det förr med andra ord.
Precis. Och de fortsätter göra det.
Men du snackade lite om sitekartor och sitemap som du säger. Hur strukturerar man en bra sitekarta?
Mm. Oftast beror på storleken på e-handeln, men har du en väldigt stor e-handel så kan man ju automatisera det. Vissa gör det via Excel, vissa genererar det. Det beror på vilket CMS-verktyg du har. Men oftast är det att du kan generera sitekarta baserat på en regel. Till exempel, vi vill bara skapa den här sitekartan baserat på alla URL som har en kanonisk tagg till sig. Alltså en kanonisk kod kan man säga. Då blir det väldigt lätt att skapa den, och då vet man, okej, sidkartan innehåller bara alla canonical sidor, så då skiter den i alla sidor som inte har det, för det är sånt som vi ändå inte vill indexera.
Såklart.
Finns liksom olika sätt. Har du WordPress så är det busenkel, det är bara att installera Yoast, så har du en sidkarta på 3 sekunder, sen får du ställa in reglerna så att du inte indexerar in tags eller taxonomy eller arkivsidor. Ja, det beror på liksom caset, men det viktiga, du ska indexera sidor och posts brukar jag säga.
Så sidor och post, egentligen huvudmenyn. Dina viktigaste sidor ska få någon typ av bättre sidindexering, och de som absolut inte är viktiga.
Ja, så Google ska ju kunna hitta dem. Det är det som är själva syftet med en sitemap då. Men sen är det också att när du laddar upp en sida så brukar jag ibland tala om för kunder att skapa en sidkarta på sidan. Kanske på sidfoten, det kan heta populära sidor. Och utifrån den så länkar man ut till alla sina populära sidor. Och då har man ju ankortexten in också så att sökroboten förstår att okej, det här handlar om skor, billiga skor, Nike-skor, Adidas-skor. Så man gör det supertydligt.
Ankortext?
Ankortext får du tänka dig länkens namn. Alltså för att inte ha en plain URL, för då har jag sett att många gör av någon anledning. Sätt istället namnet. Alltså vart kommer sökroboten när den går in, vart kommer den hamna? Är det Adidas skor? Döp den då till Adidas skor. Alltså länkens namn.
Bra, bra tips. Vi har spårat lite utanför TA Content. Låt oss gå tillbaka till sista och avrunda.
Mm.
Ska vi säga några saker som avrundar avsnittet? Vad är din secret sauce som vi teasade om för att ranka högt?
Secret sauce skulle jag säga är tech ämnet inom din field.
Bra.
Låt Google se dig som experten. Det är min secret sauce skulle jag säga. Utan det är hard work som gäller. Det är mycket innehåll och du behöver göra det rätt från början. Det här med SEO, det blir bara svårare och svårare. Alla som jobbar med SEO vet om det här. Det blir tuffare genom åren. Det är fler som ska in. E-handeln växer. Fler blir e-handlare. Konkurrensen växer. Nu till exempel har man ju sett att sidor som inte har, de har väldigt dålig sökord, de har liksom inget text, men de har jättemycket artiklar och det är jävligt billigt. Och det skickar user signals till Google. De kan ranka högre upp än någon som har mindre artiklar, kanske har bättre guider. Så att det är lite olika.
Mm-hmm.
Man får liksom anpassa sig till den branschen man verkar i.
Bra, bra avslutning och bra sammanfattning. Jag tror att jag i alla fall har fått med mig massor också.
Ja, tack så
jag
mycket.
Jag försökte googla på TA-konten innan det här avsnittet, det kom inte upp någonting.
Nej, det är förkortningen, Topical Authority. Min engelska suger ju, som du vet.
Ja, men that is good enough. Eller, ja. Så att, nej, grymt, stort tack Jorge, och kul att träffas igen. Så ses vi nästa vecka. Och nästa vecka så kommer vi snacka lite om vad Facebooks uppdatering, den här 14,5, ställde till det för oss e-handlare. Men vad hände sen liksom? Vad har vi kunnat parera? Hur har vi löst det? Och hur kan vi få bättre resultat än innan?
Mm. Håller helt med. Och det där är någonting jag gärna vill gräva in i. Så att det ska bli kul. Jag ser fram emot det avsnittet.
Grymt. Tack igen.